Hej, välkomna till en ny serie av vår podd, kyrkpodd här i Kristianstad. Jag heter Martin Kemi och är församlingspedagog. Och tillsammans med mig idag så har jag Susanne Danielsson som är ideell i församlingen och är prästkandidat just nu. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata idag om påsken. Vi är ju inne i de tiderna. Så vi tänker att vi skulle få en liten crash course i påskens händelser. Och Susanne får guida oss igenom denna tid. Så är tanken. Och jag fläcker in lite frågor. Så Susanne, när är du färdig med din prästutbildning?
Jag kommer att vara färdig i juni 24. Mm. För vigning. Om inga större katastrofer inträffar så är det dags då.
Ja.
Så då händer det.
Då händer det.
Ja.
Så, och påsken, om vi ska återgå till det, så börjar ju den redan på askonsdagen. Långt innan påsk.
Ja, men precis. Ja, den kallas ju askonsdagen. Och det är ju helt enkelt, det är då den här fastan börjar. Den är på 40 dagar. Och då är det liksom en tid för oss att skala av det här lyx och överflöd. Och det behöver inte heller vara något så här, tänker jag, att vi måste avstå från att äta eller så vidare. Utan det kan vara lite någonting som vi känner. Och tanken är ju att vi ska återgå till Gud istället. Att istället för våra fysiska begär eller vanor så ska vi tänka och vända oss. För det är ändå från Gud som vi väntar oss allt gott, tänker jag. Och sen så är det mycket tid för reflektion och eftertanke. Och det är väl det jag tycker är mest fantastiskt med fastetiden. Och det är mitt stora sätt att fira påsk för mig. För att då får jag gå in i och fundera över vad Jesus har gjort. Att han har gjort det just för mig. Att han har dött för min skull för att jag ska få leva. Och det gör mig bara glad. Så att fastetiden är något som gör mig väldigt glad. Och sen...
Om vi pratar om askonsdagen.
Ja,
jag tänker så här, då brukar jag ju ha en liten gudstjänst i kyrkan ju, där vi många gånger får ett litet kors struket i pannan med aska. Varför får vi det?
Det är ju helt enkelt ett tecken på försoning. Och aska är ju också en symbol. Vi får en välsignad aska i våra pannor. Och det är för att vi ska påminnas om hur vi hör ihop med hela skapelsen. Att vi blir alla till jord, till stoft så småningom. Och askan symboliserar också allting som har blivit fel i våra liv. Det är mycket som blir fel i våra liv och mycket som är trasigt. Och den här askan ska ju då ge oss näring till att börja om, helt enkelt.
Det finns ju många berättelser och liknelser om aska. Jag tänker också på fågeln Fenix. Fågeln som reser sig ur askan. Och det är ju en gammal berättelse och som är väldigt aktuell på många sätt även idag. Jag tänker...
Absolut.
Man får hoppas att Ukraina också kommer resa sig ur askan. Och, för många år sedan var jag i Holland, i Enschede. En stad där det på 80-90-talet sprängdes en fyrverkerifabrik. Och när vi var där besökte så var just den här berättelsen om fågeln Fenix väldigt stark för dem. Hur samhället hade rest sig upp ur askan, bokstavligen, och återuppstått. Så jag tycker att det finns många bilder, och ibland i jordbruket så bränner vi också av våra jordar ibland för att vi ska liksom få bättre skördar efteråt.
Precis. Ja, det är... Aska är fantastiskt, egentligen.
Mm, det startar själva fastetiden, och sen har vi våra 40 dagar där vi ska då tänka och vara eftertänksamma. Och sen kommer vi framåt mot...
Sen kommer vi ju så småningom ut stilla veckan. Och det är veckan som är innan påskveckan. Och det, den söndagen som börjar, det är palmsöndagen. Och det är ju den som vi firar innan jul också, vid adventstid. Och det representerar dagen då Jesus rider in i Jerusalem. Och han blir ju helt enkelt mött av invånare i staden som viftar med palmkvistar och hyllar honom. Han kommer in på en liten åsna trots att han är kung. Och det visar ju på att han är en kung som kommer för att tjäna. Och han behövdes verkligen, för att det judiska folket var under stort förtryck under romarna. Så därför ropar de Hosianna, Jesus, rädda oss från förtrycket. Så att det är ju en fantastisk dag. Och då kan vi sjunga Hosianna till exempel som psalm. Och vi kan också vifta med våra palmblad som små partyflaggor. Och hurra och vara glada för att den nya kungen har kommit.
Jag kan ju se bilden framför mig. Jag tänker att han kommer in som en liten Eriksgata, ett segertåg in i Jerusalem. Och ska man se någon bild idag, så kanske det är bilden av när vi tog OS-guld i hockey, och hockeylaget kom tillbaka till Sverige och befirade i Kungsträdgården som kungar, eller brons. I fotbolls-VM 94 blev det också den här. Men och då kom man inredande på en åsna. Mm. Det tycker jag är lite spännande bild. Samma åsna, eller inte samma åsna, men åsna fanns ju också med när han föddes i stallet, tänker jag.
Den följer.
Den följer honom, ja.
Ja, det gör den. Och sen kommer vi till dymmelonsdagen. Och då så är det lite dystrare. Då har vi slutat vifta med våra palmkvistar och palmblad och partyflaggor. Och vi sjunger inte längre. Och detta markerar vi genom att klä in dymlarna i köklockorna i tyg. Eller så byts de ut mot trä.
Så och dymmen, det är då själva kläppen.
Just det, själva kläppen i klockan. Så att det låter lite dovare, för att markera att nu händer det saker. Nu börjar det bli allvar. Nu är vi inte den här tjoho och glada, utan då tar vi det lite lugnare.
Då börjar vi närma oss själva påskens, det vi egentligen brukar kalla påsken, så många i folkmund, skärtorsdagen.
Mm. Ja, det är ju en stor dag egentligen som vi firar. På ett sätt firar vi ju den varje vecka, för att det var då Jesus instiftade den allra första nattvarden. Och det gjorde han under den judiska påskmåltiden, som han låg till bord och firade med sina lärjungar. Och de drack vin och ogäst bröd, för att detta var en del av påskfirandet. För det ogästa brödet symboliserade när de var fångar i Egypten och blev tvungna att fly. Då hann de liksom inte riktigt vänta på att kanske farao skulle ändra sig och vilja ha kvar dem. Utan de fick skynda sig och fly från sitt slaveri. Och då hann de inte jäsa brödet. De hann inte vänta på det, utan det var bara till att röra ihop en deg in i ugnen och fly. Och därför åt de ojäst bröd. Och vid den här måltiden så förklarar Jesus att detta är hans egen kropp och hans eget blod. Och detta är också en natt då han förklarar att två lärjungar ska svika honom och förråda honom på lite olika sätt. Och Jesus blir också gripen av romarna i Getsemane trädgård. Och för att markera att Jesus lider så den här kvällen och att han våndas inför vad han vet ska ske, så brukar vi i kyrkan klä av altaret för att göra det så avskalat som möjligt.
Något som jag tycker också är lite, som också finns i den här texten, det är ju när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Mm. Jag tycker det är en bra bild på något sätt att vi är fysiska varelser. Mm. Jesus tvättar lärjungarnas fötter och de förstår ingenting. Varför ska du tvätta mina fötter? Och han säger att, och han gör ju det för att han vill visa på att vi ska tjäna. Han bryter de sociala reglerna på något sätt i den tiden. Där mästaren tvättar sina lärjungars fötter. Och han säger till lärjungarna också att det ska också ni göra framöver. Ni ska tjäna medmänniskorna framöver. Och det tänker jag att kopplingen just att vi är fysiska varelser. Och de förstår ingenting när de pratar om det. Men sen när de väl förstår så säger han, men tvätta inte bara mina fötter, tvätta hela mig. Och då säger han, nej, det räcker med att tvätta dina fötter. Liksom. Det är de. Så jag tror vi behöver det här fysiska. Och det blir ju också själva måltiden. Mm. Den här måltidsgemenskapen är ju fysisk på något sätt.
Precis. Och det här tjänandet som du säger också, tänker jag ju tillbaka på. Det stämmer ju så väl överens med att han rider in på en åsna. Att han kommer inte för att visa att här kommer jag har makt. Jag är en kung som ska styra mer och detta är för min skull. Utan han kommer verkligen som en tjänande kung. Det finns
ju på många ställen, ja. Även i skapelsen så är ju härskare över hela skapelsen. Inte bara människorna, utan det är hela skapelsen. Och att man härskar genom att tjäna. Och ungefär som Noa gjorde när han tog hand om alla djuren i arken. Mm. Så då har de haft sin sista måltid. Han har förutspått att han ska bli förrådd. Han har blivit förrådd.
Mm. Det är tunga saker.
Det är tunga saker, ja.
Mm. Ja, och långfredagen är ju också en tung dag sen i hela vår kyrka. Och det är ju inte så konstigt för att den här dagen så förhörs Jesus av den romerska ståthållaren som kallas Pontius Pilatus. Och Jesus ställs till svars inför både maktelit och överhuvudtaget fariseer och präster. Och han påstår sig vara judarnas egen konung, deras egen messias. Ingen annan messias utan judarnas messias. Och detta går ju då inte så bra, som vi vet, för Jesus. Och han blir dömd till döden. Sen kan man ju alltid ifrågasätta om det var en rättvis rättegång. Men det var så här det skulle vara. Och Pontius Pilatus, han var ju en ganska grym man. Och han var känd för att han fällde hellre än att fria. Det skulle mycket till för att han skulle fria. Så kom Jesus och var anklagad så var det inget snack liksom. Han dödar vi. Så egentligen så, det tycker jag är så fascinerande att Jesus dömdes ju av en man som på något sätt var hans raka motsats.
Hur menar du?
Att Jesus fäller ju inte oss utan han kom ju för att fria oss. Så att istället för att fälla oss hela tiden eller för, då skulle han inte ha annat att göra än att fälla oss. Vi gör ju misstag hela tiden allihopa. Men Jesus säger att du är förlåten, du är fri. Och det, de där kontrasterna tycker jag är väldigt fascinerande att tänka på. Att det var faktiskt, han blev dömd av sin raka motsats. Och såklart lider Jesus väldigt mycket också den här dagen. Och han blev avrättad genom att spikas upp på ett kors. Alltså den smärtan kan jag inte ens föreställa mig. Jag tror inte någon kan det som inte har upplevt det. Och det är också därför den här gudstjänsterna i våra kyrkor den här dagen är väldigt dämpade. Det är väldigt avskalat. Väldigt lugnt. Och det är för att Jesus har dött och vi sörjer. Punkt.
Jag tycker också, jag får såna bilder när jag tittar på tv i dagarna. Jag tänker när Jesus bär ju sitt kors genom Jerusalems gator upp till Golgata. Och när jag ser bilderna från Ukraina på de här gatorna med kroppar som ligger liksom, så känns det som den vandringen för mig liksom, genom den här ondskan och hemskheterna. Där Jesus sen då träder upp på korset för att dö för vår skull.
Mm.
Nu går vi över långfredagen, övergår så småningom till påskafton, som är en konstig dag för oss, eller hur?
Ja, men den är lite speciell. För att det är rätt så svårt att skilja på påskdagen och påskafton, för det är liksom mycket samma sak vi firar egentligen, att Jesus uppstår. Men i Sverige så har vi en tradition att vi börjar fira redan kvällen innan den stora dagen, alltså klockan 18. Så det är till exempel, det är samma sak på julafton, att vi firar redan på kvällen att Jesus föddes dagen efter. Så det är bara så det är. Och vi firar ju, många kyrkor nuförtiden firar med påsknattsmässa. Och då firar vi ju helt enkelt att Jesus, han övervinner döden. Han övervinner mörkrets makter. Han övervinner allt det onda. Han övervinner våra sjukdomar. Han tar på, alltså våra synder är förlåtna. Det är helt fantastiskt och ofattbart för oss. Och då blir det blir väldigt mycket hurrande och festande och firande. Det är ännu mer hysteriskt än innan när vi säger själva påskintåget, inridningen på palmsöndagen. Men jag tänker ju att på påskdagen då, när vi tänker på kvinnorna som kom till Jesu grav för att vårda det, kroppen och ta hand om den som man gjorde, så kommer de att inse att graven är tom. Och då är det så lätt att bara tänka att wow, vad fantastiskt, graven är tom.
Varför tror du att det är just kvinnorna som kommer och hitta den tomma graven? Var är Jesu lärjungar någonstans?
De tar väl inte det ansvaret, tänker jag. De sörjer, de fattar ju sällan vad Jesus pratar om. De framställs ju ofta kanske som dummare än vad de egentligen är.
Jag tycker det känns lite befriande, för jag känner mig också rätt dum ibland. Jag har svårt att fatta.
Men det är svårt att fatta. Och det är det jag tror kvinnorna också har när de hittar, att de fattar ju inte, de tänker ju inte att Jesus har uppstått. Utan de blir ju, det beskriver ju evangelien också, att de blir ju faktiskt förskräckta. De tänker ju såklart att nej, men nu har Jesus gått, vi har gått igenom allt detta och Jesus har fått lida så oerhört. Och vilken fruktansvärt plågsam död. Och nu så är det någon som har tagit honom också. Nu är det någon som har stulit hans kropp, skändat honom, var ligger han, var finns han, vad har hänt? Det måste ju gjort så fruktansvärt ont i dem. Och det kan jag tycka är viktigt att betona, att vi tar det lite lugnt innan vi övergår i den här euforiska glädjen. Att det är inte så enkelt, utan det finns både och. De visste ju som sagt inte, var finns han? Och jag vill gärna brukar försöka bära med mig det när jag går in i påsken. Att även glädjen, den här jättestora glädjen, föregås av en viss ångest och förfäran.
Mm. Två sidor på samma mynt.
Mm. Precis.
Ja, vad händer sen på påskdagen då?
Nu körde jag ihop här påsknatten och påskdagen. Ja, för jag tycker det är ju samma grej egentligen, och att vi firar helt enkelt, och framförallt på påsknatten och påskafton.
Okay.
Så att då är vi döden är besegrad.
Så då är vi egentligen på annan dag nu då?
Ja, annan nu, dag påsk. Är vi på annan dag påsk.
Mm. Då var vi på annan dagen.
Ja, vi är på annan dagen. Och det var ju den dagen då Jesus uppenbarade sig för lärjungarna. Även om de först inte fattade någonting. De fattade inte att det var Jesus. Utan de fattade att det var Jesus först vid en måltid. Om vi, så vi kan koppla tillbaka lite till skärtorsdagen. När Jesus bröt brödet inför lärjungarna och sa att detta är min kropp. Och jag vet inte om det kanske var det som fick dem att förstå att ja, men just det var, han bröt ju brödet vid måltiden och sista måltid på skärtorsdagen. Då är det kanske han, att de fick upp någon minnesbild eller om han hade gjort det. Och då förstod de att ja, men just det är ju Jesus som har kommit.
Även där så kommer det här fysiska tillbaka.
Det är så häftigt.
Mm. Och visst är det också vid den dagen som Thomas var tvungen att ta på såren i Jesus sidan för att känna att det verkligen är han.
Mm.
Han kan inte riktigt tro det, utan han måste faktiskt ta på det rent fysiskt för att man ska förstå.
Mm.
Det är påsken i ett litet sammandrag. Och den historien fortsätter ju sen under den tiden Jesus är kvar på jorden innan han åter ska upp till sin fader. Men det får bli en annan historia.
Ja, men det får det.
Eller hur?
Vi kan inte ta allt nu.
Nej.
Det finns så mycket spännande.
Spännande.
Så läs gärna de här berättelserna i Bibeln, i evangelierna. Och det finns också bra information kan jag säga på svenskakyrkan.se. Där finns mycket ingående om man vill ha det lite överskådligt också. Vilka dagar som firar vilka.
Precis. Och läs dem gärna i olika versioner.
Mm.
Det ger olika bilder.
Det är
man
spännande.
Kan läsa barnens bästa bibel och så får man en bild och kanske en förståelse. Man kan läsa den vanliga bibeln. Mm. Och man kan läsa The Messenger som är då Bibeln på svenska, pratsvenska eller så, vanlig svenska. Eller på engelska. Vad händer när man läser det på engelska? Med engelsk text eller på originalspråk. Mm. Om man nu har den språkkunskapen. Bra, tack ska du ha Susanne.
Mm,
för det här lilla samtalet.
Ja. Tack ska du ha.